Poi i melen vandrar sul cerno ramone, o castar si fagraste giuse bruscone, poega quell'oga, posturto posmot, postata ranscoia, o edlingen slott, se monstro le nimie non blirutan fallor, o tecnar po golvet e jens mi da gallor, quen jungfru non dremmor, i mai natten ljus, at friaren kommer till Glimminge hus. På utflykt till bokskogen Malvebon glor, till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig bär hennes nådfria rinnan kujett. Där rådjuren skymtar bak råvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Med port genom huset och gamla kanaler, lyskaper sjön nu till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott, och skjuter fasaner med grevarna tott. Och därefter hälsar han på baron Trolle, och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs, åt rast på rashöna på Trollenäs. På storkarna tror också Borgeby herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till lunden där sipporna gro, och drömmer om sundet och så.
Ja, välkomna till den tredje av Frank Heller-poddarna, som denna gång ska handla om Frank Heller och Frankrike. Jag heter Willem Engström, är ordförande i Frank Hellerskapet, och jag sitter i studion tillsammans med Dag Hedman, professor i litteraturhistoria vid Göteborgs universitet och vår främste Frank Heller-kännare. Ja, Gunnar Serner hade ett kluvet förhållande till Frankrike. Ett gott exempel på detta hittar man i en resehandbok som han publicerar år 1927, som bär titeln Vad man äter och var i Europa. Många sidor ägnas åt Frankrike, under det att han hyllar mycket av fransk kokkonst och ger exempel på några goda restauranger, så har han desto mera synpunkter på fransmännens beteende i allra största allmänhet. Det hindrar inte att han tidigare fick en slags ungdomlig klockarkärlek till fransk litteratur. Bland de första böcker som han verkligen tog in var dem som skrivits av fransmännen Alexandre Dumas och Jules Verne. Och det var ganska typiskt, när han kom till Lund som nybakad student så ingick franskan i hans främsta önskemål. Men det är faktiskt i den tidiga litteraturen där han tydliggör en mera djupgående sympati, för att inte säga kärlek, till Frankrike. Och det är ingen tvekan om att det var det stundande världskriget som utvecklade detta och drev honom i en frankofil riktning. Och på samma sätt som han hyste alla sympatier för Frankrike och ententen under första världskriget, så var hans antipatier mot motståndarsidan, tyskarna, desto mera tydlig. Det är ju faktiskt under första världskriget som han skriver sin första sammanhållna roman, Storhertigens finanser. Och han ger där följande måleriska porträtt av romanens skurk. är Isidor Adolf Bintzer ifrån Frankfurt. Med äkta preussarhållning, stram, med sitt fyrkantiga huvud högburet, klädd i bonjour som fladdrade vid hans steg, i rundkullig hatt och i gula skor som lyste otydligt i nattens skumhet, kom en herre marscherande längs gatan som Philips ögon efter en enda blick inregistrerade i släktet tysk handelsresande, eller i vart fall tysk underklass. Allt fanns där, den obeskrivliga hållningen av militärdrillad klumpighet, kostymen i alla detaljer och för att det skulle fattas en blossande cigarr vars doft och nattvinden förde den åt deras håll, talade om en äkta fempfennig Bremer Havanna. Ja, det är ingen tvekan om att världskriget rörde honom djupt där han satt i Danmark och hans beklagande av Belgiens öde. Och en av hans intressantare agentromaner, om man får kalla den sådana, Monsieur Jean-Louis Kessels papper, handlar just om ögonblicken före det att tyskarna kränker Belgiens neutralitet 1914. Men han hade andra positiva minnen av Frankrike. Bland annat så hade han mött kanalflygare Louis Blériot och tagit flyglektioner för denne. Och detta i sin tur hjälpte till att inspirera honom till en av sina mera intressanta novellsamlingar som nu Dag Hedman ska berätta lite närmare om.
Ja, du tänker på Herre Leroux i luften som publicerades 1914-1915. Och det är också en novellserie med genomgående hjälte, fast den här hjälten heter då Georges Leroux och han är aviatör, alltså flygare. Och han är egentligen civilflygare och har alldeles fantastiska äventyr där han bland annat får köra den belgiske kungen som uppträder inkognito och han är med, han blir beskjuten av tyskar och det är alla möjliga rafflande saker. Samtidigt då som det finns en invävd kärlekshistoria och herr Leroux gifter sig och han blir så småningom mobiliserad i kriget, men han blir nedskjuten av tyskarna och skadad, men han efter lite tid på sjukhus så lyckas han ändå kravla sig upp och ta sig ut i sitt flygplan och med det så räddar han staden Reims, den gamla huvudstaden med sin ärevördiga katedral. Det var nämligen så att tyskarna hade skickat iväg en enorm zeppelinare full med bomber som dels skulle bomba Reims sönder och samman, dels skulle bomba deras sjukhus och slutligen skulle bomba katedralen. Och det där görs det då ett stort propagandistiskt nummer av. Herr Leroux säger åh, de bombarderar våra sjukhus och vi vårdar deras sårade soldater som om det vore våra egna. Och de har mage att bomba vår rikshelgedom, katedralen i Reims och så vidare. Va? Så det här, den här serien Herr Leroux i luften, samtidigt som det är då spännande underhållning, så är det också ett stycke krigspropaganda och den är alltså klar ententvänlig, det vill säga för alliansen Storbritannien, Frankrike, Ryssland, och den är mot Tyskland. Det som händer är alltså att herr Leroux, han kör sitt flygplan rakt in i den här enorma zeppelinaren som har närmat sig Reims och därvid så tar duken eld, vätgasen som fordonet är fyllt med exploderar och då exploderar även de bomber som tyskarna hade tänkt sända ner mot Reims och alla tyskar dör. Så att herr Leroux, han dör en hjältedöd kan man säga som en riktig fransk patriot. Frank Heller återkom till Frankrike i många av sina berättelser, bland annat en annan novellserie som heter Monsieur Collet, kejserlig äventyrare, som publicerades 1932 och där hjälten är en internationell äventyrare och kan man säga bedragare från Napoleontiden. Och Sen så 1931 utkom hans roman Stölden av Eiffeltornet, som egentligen inte handlar om någon stöld av Eiffeltornet, för det skulle inte vara genomförbart, utan det är helt enkelt frågan om att herr Collin och hans kumpaner kapar Eiffeltornet. De belägrar det, de besätter det. Det är helt enkelt så att de franska myndigheterna har ett starkt intresse av att behärska Eiffeltornet, därför att där sitter en massa militär och civil kommunikationsteknik. Men herr Collin kapar tornet och därmed så har han fått då en förhandlingsposition, så han kan helt enkelt få en lösensumma utav franska regeringen för att släppa tornet. Det är vad den historien går ut på. Och man får konstatera att hjälp med de uppgifter han behövde till den här romanen, framförallt om Eiffeltornet och allt där omkring, det fick han av en svensk som heter Adolf Blomqvist. Och Adolf Blomqvist var chef för Statens järnvägars resebyrå i Paris. Och han var en viktig person för Gunnar Särner, för han uppträdde inte bara som den person som fixade alla hans resor med biljetter och så vidare, utan han uppträdde som hans bankir. Han ordnade med praktiska saker, som han köpte saker som Särner ville ha, som lutfisk och hårbriljantin och magmedel och liknande som han hade svårt att få tag på. Och framförallt så var det så att när Särner inte kunde ta reda på saker i Paris, då skickade han brev med frågor till Adolf Blomqvist, och den fick vara hans spejare då och ta reda på det och skicka material till Särner som han bearbetade i sina romaner. Men Paris var också en viktig stad naturligtvis för Särner, för det var faktiskt där han hade gift sig den 30 november 1920 med den danska prästdottern Annie Krag. Icke desto mindre så var det väl inte en fullständig kärlekshistoria med Frankrike, även om han då så småningom bosatte sig där. Utan han hade egentligen hela sitt liv, och allt mer ju längre tiden gick kan man nog säga, en hatkärlek till Frankrike. Han älskade landets gastronomi, dess vinkultur. Han tyckte det fanns vissa poänger med fransk humor, fransk litteratur, fransk kultur i vidare bemärkelse. Däremot så var han tyckte han nog att fransmännen faktiskt var ganska buffliga, och han var mycket oförtjust i fransk byråkrati som han uppfattade som gammalmodig, stelbent och egentligen fientlig mot honom. Och det där, det fick ju ganska, det fick han känna på kan vi säga, ganska så drastiskt när han så småningom faktiskt blev husägare i Frankrike.
Men innan vi kommer dit så ska man kanske nämna att han även valde att producera sig litterärt på annan franskspråkig mark. En av hans intressantare självromaner bär titeln Herr Collin och Napoleon. Och den här har egentligen sin bakgrund i en mindre känd historisk konflikt, nämligen den mellan kejsar Napoleon och hans sedermera ungdomsvän men sedermera ärkefiende från Korsika, Charles-André Pozzo di Borgo, som kom att bli någon slags handelsresande i diplomati världen över. Det börjar egentligen med att en ytterligare romanfigur som han har hittat, för detektivförfattaren Richard Hegel, han får ett brev från en major Pozzo di Borgo, fånge på Korsika. Det här är ett brev som går i stilen spanska arvet, eller som det heter numera, Nigeria-brev. Någon som erbjuder att få del av en gömd skatt mot att skicka en viss summa till avsändaren. Han inser att detta är båg och bluff, men han väljer ändå att ta upp utmaningen eftersom han söker ett äventyr som han inte får genom att sitta vid sitt skrivbord och skriva deckare och kriminalromaner. Han tar sig till Antibes, som är den normala startpunkten för flygresor till Korsika. Och då möts av en virvel av mystifikationer. Här möter han en underskön dam. Han möter en korpulent engelsman som visar sig så småningom vara Mr. Henry Graham, en av Philip Collins medarbetare eller medkonspiratörer, medaktörer.
Det visar sig att när han till slut hamnar på ett plan till Korsika, att både den mystiska damen Mr. Graham är med och helt plötsligt när man närmar sig ön så tar Mr. Graham tag i en portfölj som den vackra damen håller i knät och hoppar ut i fallskärm från planet under när den börjar sin inflygning mot Korsika. Ja, så småningom så hamnar Richard Hegel på Korsika. Han tillfångatas först av en mystisk aktör. Han flyr tillfångatas av nästa. Och så småningom så möter han även Lavertis och slutligen naturligtvis Philip Collin. Och det som egentligen är den bakgrunden till den här historien, att en sentida ättling till Napoleon som bär hans fysionomi, som bär hans apparition och sina intensiva ögon, har bestämt sig att helt enkelt återinvadera Frankrike och ta makten. Och det hela stoppas av Philip Collin genom att städsla ett flygplan. Ovanför Korsika hotar med ett bombanfall om inte Napoleon-ättlingen ger upp sina planer. Så att än en gång så har alltså de tre musketörerna, Philip Collin, Lavertis och Graham, räddat världen. Och någonstans så är det typiskt att denna roman kretsar kring Medelhavet, som man ändå älskade som miljö. Och det ledde till att han och hans hustru år 1927 köpte Villa St. Yves, ett 1880-talshus som låg precis vid stranden i staden Menton. Och där tillbringade man många lyckliga år innan kriget bröt ut. Villa St. Yves blev bombarderad från tre håll, av italienarna, av tyskarna och sist av amerikanerna. Och Gunnar Serner har lakoniskt påpekat att han befann sig i den neutrala stormens öga. Man hade kvar Villa St. Yves fram till långt, långt efter Gunnar Serners egen död. Men idag är det ersatts av ett glas- och betongpalats som innehåller mediokra ferielägenheter för franska och utländska riviera gäster.
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur, till den handlar om Skåne och slätter och djur. Kan hända den retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Det har talat så mycket om dynga och låt, men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Kanske språket vi talar ej klingar så väl, men det är och förbliver en del av vår själ. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Ut i självaste riksdagen på skånska de slåss, för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Utav våra produkter de smörjer sitt krås, och det är ifrån oss som de fått morten gås. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. De har klagat på bostaden för våra svin, men när julskinkan kommer, jo då är den fin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Hela landet får njuta av vår akvavit, sockerbedan har lärt dem att dricka på bit. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Våran sandstrand är både bländvit och fin, och så har vi ju vår lilla vida kanin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, Selma Lagerlöf som är en fin gammal dam, Men Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Tänk så nytta som storken från Skåne har gjort, men det hindrar ju inte att folk pratar lort. Men låt dem bara gå på, vi klarar oss nog.